Du lyssnar på Kall, kall jord av Adrian McKinty i översättning av Nils Larsson. Uppläst av mig, Måns Westling. Now don't be a crybaby when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, they pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. Tom Waits, Cold, Cold Ground, 1987. Det sägs att Homeros, efter att han skrivit sin sång om trojanska kriget, härnäst sjöng om kriget mellan grodorna och råttorna. Jorge Luis Borges, Den odödlige, 1949. 1. Den tunna blå linjen. Oroligheterna hade antagit ett slags egen skönhet nu. Bågar av bensineld under månskäran. Karmosinröda spårljusprojektiler i mystiska parabler. Skimmer av ljus från plastkulegevärens pipor. Ett avlägset tjut. Som från män som befinner sig under däck på ett torpederat fångfartyg. Vinandet från Molotov-cocktails när de träffade sina mål. Överallt syntes helikoptrar. Deras strålkastare fann varandra, likt älskande i livet efter detta. Och alltihop genom en ridå av oljigt Belfast-regn. Jag såg på, tillsammans med de andra, vid Land Rovern på Nocka Mountain. Ingen sa något. Ord var så otillräckliga. Det skulle krävas en Picasso för att beskriva scenen, inte en poet. Polisen och upprorsmakarna stod uppställda i två ojämna fronter som sträckte sig över ett dussin gator. De båda sidorna lystes upp av journalisternas kamerablixtar och de brinnande mjölkflaskorna med bensin i, som slängdes över ingenmans land som offergåvor till båglinjernas gud. Ibland anföll den ena sidan och de båda linjerna snuddade vid varandra ett tag innan man drog sig tillbaka och återvände till sina ursprungliga ställningar. Det stank av civilisationsdofter, krut, kordit, stubintråd, fotogen. Det var perfekt. Det var Giselle. Det var Svansjön. Och ändå hade vi en känsla av att vi hade sett något bättre än det här. Vi hade faktiskt sett något bättre än det här, så sent som förra veckan. I Maysfängelsets sjukhusflygel, då IRAs ledare Bobby Sands till slut hade trillat av pinn. Bobby kom från Newton Abbey och var affischpojke för rörelsen, trots att han aldrig hade dödat någon och hade en blandad protestantisk-katolsk bakgrund. Och så hade han skägg, så att han såg ut som en riktig Jesus, och det gjorde inte heller saken sämre. Bobby var Maitreya, ledargestalten, martyren som skulle rädda mänskligheten genom sitt lidande. När Bobby Sands till slut dog på den 66:e dagen av sin hungerstrejk hade det börjat koka i de katolska delarna av stan, av spontan ilska och besvikelse. Men det var en vecka sedan. Och Frankie Hughes, den andra hungerstrejkande som dog, hade inga av Bobbys fördelar. Ingen tyckte att Frankie var någon Jesus. Frankie tyckte om att döda folk och var fruktansvärt bra på det. Frankie grät inte över några döda barn, inte ens inför kamerorna. Och oroligheterna efter hans död kändes lite iscensatta. Kanske verkade kaoset där nere på marken likadant. Och kanske var det så det skulle skildras i tidningarna imorgon.